Idag har jag sällskap av Malin Kiel Sandberg som är legitimerad veterinär och inte bara det, hon är också Fairfree-certifierad veterinär. Och hon driver clickervet.se och hon är också medgrundare till Vänlig Vård. Och Malin har även ett gäng vidareutbildningar inom beteende och beteendemedicin, belöningsbaserad träning. Och hon arbetar numera med hund, katt och häst, både online och på klinik i Skåne. Och hon har alltså ett stort fokus på just beteendepatienter och patienter som helt enkelt behöver en djurvänlig approach vid sina veterinärbesök. Eller som kanske tränar inför att kunna göra veterinärbesökarna ännu bättre. Och Malin är en av de beteendeveterinärer som jag samarbetar med och varje gång jag gör någonting tillsammans med Malin så lär jag mig någonting nytt. Och den här inspelningen var verkligen inget undantag till det. Jag har lärt mig massor och det hoppas jag att du också gör. Och så vill jag lägga en liten varning kanske för att vi kommer diskutera en del trixiga och lite avancerade saker när det gäller inlärning och så. Och det är liksom ett gäng nyanser när man pratar om sånt här som tvång och frivillighet och inlärning. Så lyssna kanske både en och två gånger på det här avsnittet. Och om du hör någon liten hund som grymtar i bakgrunden så är det Malins hund Peanut. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Hej Malin, vad kul att du är här idag.
Hallå, hallå.
Du, vi har ju fem områden, du och jag tillsammans, som vi vill prata om idag.
Mm.
Och det handlar ju liksom om hur vi kan förbereda hunden och oss på sina veterinärbesök så att vi kan skapa så harmoniska och trygga och stressfria veterinärbesök som möjligt. Och det låter ju liksom väldigt toppen och fint och allting sånt. Men varför är det viktigt egentligen? Varför är det viktigt utifrån ditt perspektiv som veterinär att ha ett stressfritt besök?
För mig är det så att det gör en enorm skillnad om min patient kommer och är i ett ganska avslappnat läge. Alltså att de inte ligger högt i stress, inte är rädda för mig. Och, för det gör ju att jag kan undersöka hunden. På ett sätt som jag inte kan när det är en stressad, spänd hund som helst vill fly därifrån, som kanske reagerar för att jag tar i den och inte liksom, då ser jag kanske inte ser skillnad på om det gör ont eller om det bara är beröringen till exempel. Så att det gör jättestor skillnad för mig att få träffa patienter som är, ja, som är lugna och trygga i miljön, som vet ungefär hur det funkar och kan förutsäga lite grann vad som ska hända och hur det ska gå till.
Så man skulle kunna säga att du kan göra ditt jobb mycket bättre och enklare om hunden är lugnare?
Ja, absolut. Mitt jobb, jag kan göra jobbet bättre och det blir också säkrare, liksom att, alltså lättare och säkrare att hitta diagnoser och så på. Om de har ont eller sjukdomar, det påverkar ju en stressad hund, det påverkar ju också i provtagning och så kan det påverka resultaten och sådär, så eller andra undersökningar. Så att det betyder mycket. Och sen blir jag gladare av att slippa jobba med stressade djur också. Så.
Ja, jo, nej, men livskvaliteten är ju en jättestor grej, både din upplevelse och djurägarens upplevelse och hundens upplevelse såklart.
Absolut. Också för att man som djurägare då kanske känner, om man har en hund som blir väldigt stressad av att besöka veterinären, så kanske man drar sig lite grann för att gå till veterinären också, för att det är jobbigt.
Ja, bra poäng. Verkligen. All right, så det är viktigt. inte bara utifrån ett här och nu perspektiv i upplevelsen för både dig och kunderna, utan också för att vi ska kunna göra jobbet och förstå, kunna tolka resultaten vi får på allt från hur hunden rör sig till blodprov och sånt, antar jag också då, eller?
Ja, jag har inte exakt i huvudet vilka, men jag har varit på, föreläsningen där man har pratat om just det här, hur olika värden vid med, alltså diagnostiken, påverkas av att hunden är stressad. Och det blir prov och bara en sån enkel sak som att kolla pulsen till exempel. Så.
Just det, pulsen. Wow, ja det är klart. Det är sånt man kanske inte tänker på som djurägare, nej.
Nej, eller hur? Och det är mycket som påverkas vid stress. Så att jag tycker att man... Det här älskar jag. Jag tycker så mycket om att träffa djurägare som jobbar på att försöka göra det bättre för sin hund när de kommer. Det är inte alltid man har det lättaste utgångsläget, men det går alltid att göra saker för att göra det bättre.
Ja, och det är väl ett bra avstamp att ta när vi går in i de här områdena som vi vill prata om idag. Och man skulle ju kunna säga precis det där du sa där, att det här är ju liksom inte på något sätt ett slutmål utan en resa framåt, och att vi hela tiden kan faktiskt göra saker lite bättre för hunden och oss själva. För det är ju lite lätt, kan även jag känner när man ser på Instagram och ser, oh wow, det kan funka så där, och att jag är kanske inte tillräckligt bra som inte kan ta vaccin på det sättet som jag ser någon annan göra med sin hund. Men en väldigt viktig grej för alla som lyssnar på det här att tänka på då är att vi kan alltid göra vår hunds upplevelse lite bättre därifrån vi står nu. Så toppen. All right, så det första området som vi vill prata om är det här med när träningen inte är klar och vi faktiskt måste. Och när vi säger träningen då, så handlar det ju mycket om frivillig hantering och de här fantastiska procedurerna som vi faktiskt har. Jag har ju sett liksom när du till exempel injicerar dina hästar, vaccinerar kanske man säger, dina hästar frivilligt, och det är ju helt magiskt. Och det tar ju ofta en enorm tid att etablera ett sånt protokoll. Så vad tänker du då när du får kunder att jobba med som är på god väg men inte är färdiga, och så måste vi vaccinera eller behandla?
Jag har ju en del sådana kunder som kommer, och där vi håller på att jobba på att få fram mer en frivillig procedur, men där den inte är färdig och man känner att det här som vi håller på att träna på kommer liksom inte att hålla när vi verkligen ska vaccinera. Och då är ju risken stor att vi istället då för att göra, alltså, om vi skulle använda den proceduren när den inte känns som att den är klar, så är ju risken stor att vi liksom förstör den, att vi förgiftar den, om vi då gör det ett tillfälle där vi faktiskt vaccinerar i proceduren. Så att hunden kanske då, ja, det blir ju straffat hela beteendet helt enkelt, och då kommer vi att paja den. Så då får vi liksom antingen börja om rätt mycket i träningen, eller så får vi göra en helt ny träning. Och det vill vi ju helst inte. Så att då brukar vi ju göra så att man gör på ett annat sätt den gången som vi behöver, måste göra någonting. Om det är något vi måste göra, så då gör vi det på ett annat sätt. Och då gör vi, man kan liksom ändra hela kontexten, att vi gör på ett väldigt annat sätt. Vi kommer att prata mer om det lite längre fram, om lite så här olika grejer man kan göra. Men man ändrar så att det blir annorlunda, för då skyddar vi träningen. Det är rätt häftigt. Jag har ju några sådana patienter som vi gör det med, och där som kommer att få spruta en gång i månaden, där vi håller på att jobba på en frivillig procedur, men där vi sen gör någonting under väldigt stort tvång faktiskt, men där det inte förstör träningen alls. Det är samma glada hund som kommer nästa gång, för att vi lyckas ändå hålla det separat. Vi kanske går till ett annat rum, eller vi gör någonting väldigt annorlunda. Om man tränar på golvet kan man flytta upp tvånget på bordet eller sådär. Att man liksom ändrar någonting. Och sen gör man det i en egen, så bra som möjligt, procedur också. Som vi också kommer att prata mer om hur man kan göra. Men att man ändå har någonting som kanske är ett tvång då. Eller som är ett väldigt kort tvång. Eller att man gör en annan procedur som också kan vara trevlig, men där vi inte förstör just det här som vi håller på att träna på.
Och en sak i det här som du och jag har pratat lite grann om tidigare är ju det här, om vi har ett obehag och vi har ett tvång, inlärning sker ju hela tiden. Och därmed Om vi har en hund som uppvisar vissa orosbeteenden och vi i det tillfället släpper hunden lös och ger den en paus, då har vi ju förstärkt det beteendet hunden gör i den stunden, eftersom den är i en situation som är aversiv och obehaglig. Och om den då sprattlar till eller gör någonting och det är då vi släpper den, då är det ju det sprattlet som blir förstärkt.
Ja, det är det. Och där kan man ju, man får tänka på det hela tiden. Jag brukar säga så här, för min egen hjärna så tänker jag alltid på var är jag nu? Vad jobbar hunden för nu? Jobbar den för att få sin godis eller gör den saker för att slippa liksom, och komma undan och bli släppt? Jag får mer avstånd till mig som veterinär. Och då när jag känner att ja, men den här hunden vill helst ha sin godis. Ja, men då jobbar vi med. Då kan vi jobba med positiv stärkning. Vi kan vara kvar i R+. Men om vi är i en situation där den här hunden kommer att agera för att jag ska släppa och komma längre bort, då kan det vara att vi känner att nej, men här får vi liksom byta träningsmetod. Och det kan ju vara så nu. Det är inte negativ stärkning att jobba med. Det är ju liksom favoritmetoden för varken dig eller mig. Men i vissa lägen så kan det vara att vi behöver skifta och gå över på det. Att vi, där djuret får liksom, som förstärkare då, får lättnaden att vi släpper. Att veterinären går längre bort och så. Och det går ju också att göra den varianten av hantering, att göra det tydligt för hunden att nu är det här som funkar. Särskilt för en hund om man jobbar annars med frivillighet och positiv förstärkning, då är ju alla de här undvikande beteendena som vi pratar om, de är ju det sättet som den här hunden säger stopp på. Nu är det för svårt att säga stopp. Och gör man då, man måste liksom göra en tydlig förändring och berätta för hunden att nu är det inte de beteendena du ska använda för att förstöra avstånd, utan nu är det att vara stilla du ska använda för att förstöra avstånd. Och att man faktiskt kan öva in det. Att vara stilla så kommer jag släppa.
Just det.
Och att ha den varianten också i sin repertoar, det kan vara faktiskt ganska viktigt att man har provat det. Och den kan du träna in. Det är inte så att du, att träna in den, det tränar du ju egentligen in på samma sätt som med positiva stärkningar. Att du börjar lugnt och försiktigt. Det är inte meningen att hunden ska lära sig att den inte kommer loss som en sprattlar. Det är bara att den ska lära sig att hålla stilla så kommer min hand att försvinna. Och det kan du lära in på ett väldigt snällt sätt också. Att man är stilla för att bli släppt.
Precis. Och det jag tänker är viktigt här, för nu kanske det är så här att folk sätter kaffet i halsen. Och vad pratar Malin och Milena om nu? Negativ förstärkning. Ska jag träna med tvång? Och det här är ju inte våran, som du sa, primära träningsmetod som vi använder. Men det här punkten vi diskuterar just nu är när träningen inte är klar och vi måste. Så det här är ju ett tvång som vi måste. Och det viktiga att ta med sig är att om vi använder negativ förstärkning, om vi tränar in en fasthållning med tvång. Det du sa där som är så viktigt att förstå är ju att vi kan börja på en låg volym.
Ja, det kan vi göra.
Så att hunden liksom, det är inte det här att jag ska hålla fast dig 30 sekunder tills du slutar sprattla och att jag skapar en utsläckningssituation där hunden liksom, där jag släcker ut sprattlandet, utan det är inte utsläckning utan det är negativ förstärkning. Och vi ska inte fördjupa oss jättemycket i inlärningen av det, men att vi kan börja, precis som vi höjer kriterierna när vi tränar belöningsbaserat, så kan vi höja kriterierna när vi tränar med negativ förstärkning på ett fasthållande. Och hur, jag menar, nu pratar ju du och jag om behandling och jag menar, min hund får ju smärtvaccin varje månad och det kan ju vara hundar som inte klarar av det och som måste få den sprutan varje månad. Men det här kan ju faktiskt också vara en fasthållning, att ha det liksom intränat på det här viset kan ju också vara väldigt värdefullt i en krissituation.
Absolut. Sen ska man ju alltid fundera över, är det ett måste liksom just idag? Den får vi inte glömma. Att det som vi människor ibland tycker att måste kanske inte alltid är ett måste. Det är mer i våra huvuden som det är ett måste. Att vi måste göra det nu fast vi inte är där. Så att det tycker jag alltid. Så att man tänker på det, att blir hunden väldigt stressad i situationen så får man ju tänka över, liksom, är det här verkligen ett måste? Jag kanske inte ska pusha över gränserna. Även här när vi använder tvång. Liksom, att vi behöver ju inte pusha det hur långt som helst. Oftast så behövs ju inte det heller.
Ah, så bra att du säger det där. För att, jättebra, för jag tror att många av oss djurägare, vi bokar in en tid hos veterinären och då har vi den tiden och så kommer vi dit och då känner vi att vi måste på något sätt. Det är liksom att man inte vill gå därifrån tomhänt. Man går dit, man kommer ju få betala oavsett. Men, och den här avgörelsen är ju för att, jag menar, vi har ju båda kunder som har varit i en situation där de har tvingat en hund på klinik eller på någon annan plats och det har skapat otroliga spår hos hunden som tar år att reda ut. Så att det svåra är här att du och jag gör en podd och vi pratar om de här sakerna och vi kommer aldrig kunna liksom visa, förklara, det här är ju inte en kurs, men vi vill plantera frön och nyansera diskussionen så att inte folk tror också, kan jag känna, jag måste, jag är dålig som inte klarar av det här, jag är dålig som inte har åstadkommit det här vid det här laget. Det är ju det liksom, att kunna vara rak och ärlig om vad som är vad.
Det tar ju tid att bli färdig och särskilt om man har ett utgångsläge där man har en hund som kanske är väldigt rädd och som har svårt för hantering från början. Då tar det ju tid. Det tar ju tid. Det är ju jätteofta jag står liksom i min veterinära roll på kliniken att det kommer hundar som är rädda och där jag väldigt snabbt får införa en negativ förstärkningsrutin. Även om det inte blir liksom jättebra, för det, jag får göra det ganska fort, men att man bara det här att jag tar beröring och sen släpper några gånger, liksom, jag släpper fast du inte gör någonting, jag väntar inte på att nu att hunden eskalerar sina signaler utan jag visar att du behöver inte göra mer, jag kommer att släppa ändå. Bara det kan göra skillnad för många hundar, att de märker att jag kommer att släppa och att de lär sig den lilla rutinen.
Så himla coolt och timingen är ju superviktig som vid all träning. Men jag vill poängtera det vi sa här alldeles nyss också, att det kan vara svårt ibland att veta vad som är utsläckning och vad som är negativ förstärkning och negativ bestraffning och alltihopa det här, va? Men om vi tvingar in en hund i en situation som är alldeles för mycket för den hunden och vi ignorerar hundens beteende och håller fast den ändå tills den slutar sprattla, då är det sannolikt utsläckning. Och det är inte vad vi pratar om här. Vad vi pratar om här faktiskt ger hundens beteende funktion.
Absolut. Att vi lär dem att det här beteendet du ska göra. Alltså, vi lär dem helt enkelt ganska att det här beteendet vill vi att du ska göra. Gör du det här beteendet så kommer mina händer upp. Och sen sätter vi lite duralsin för det. Att få hålla stilla lite längre. Att man jobbar så istället. Och det är jättelätt att säga att nej, men jag vill inte använda det, men i jättemånga lägen hos veterinären så kommer man att hamna i ett läge där man kanske, just det här, vi måste liksom, behöver kunna känna lite till på någonting fast det är obehagligt. Och då är det genast där i att jobba med lättnad. Och de allra flesta hundar hamnar där. Mm.
Och vad har du för tankar om skiftet då mellan positiv förstärkning och negativ förstärkning och liksom, hur kan vi hålla isär det och hur kan ett sånt skifte funka?
Det som är bra med att bara öva väldigt enkelt hemma, det är att du kan lägga en signal på det där. Att du kan göra en verbal signal, att du kan säga till din hund liksom, nu, så att hunden kan förstå att nu byter vi. För det är ju det som blir annars, som hunden är väldigt van vid att du tar bort dina händer när hunden visar undvikande beteenden, så kommer den ju att hamna i utsläckning när du plötsligt inte gör det. Så att om den inte vet om att nu är det att du ska hålla stilla för att jag ska ta bort mina händer. Det kan man sätta ett ord på. Jag gör det med Peanut lite grann, för att han tycker inte om att man klipper i hans ansikte. Vi har inte fått det till ren positiv förstärkning, att kunna hålla stilla i en rakt taget medan jag klipper. Det klarar han inte. Så fort saxen nuddar i hans päls i ansiktet så rycker han bort huvudet. Men jag har det har övat på det att jag håller inte hårt. Och nu när jag kan lägga upp filmen så att man hittar den. Du ska få filmen, Milen, ska du kunna lägga upp den. Så ser det ju inte ut. Jag håller inte fast längre. Och men jag fångar upp huvudet från början. Det är jag som tar hans huvud. Det är inte han som själv stoppar in huvudet i min hand. Men då när jag har det mer på negativ förstärkning, då klarar han att hålla huvudet stilla. Det var rätt coolt att liksom upptäcka den skillnaden. Att faktiskt just där och då så är det ju för honom att den där saxen försvinner igen på något sätt. och stärka den. Eller rättare sagt, när klippet händer, för när han hör klippet så bryter han beteendet. Så att det, och så har vi blandat in godis i det hela också, men det är ju inte godiset liksom, på det viset. Godiset gör att han stannar kvar liksom, hos mig, att han inte går sin väg, för han kan gå sin väg. Jag kommer inte att tvinga kvar honom hos mig. Liksom. Men där vi ändå jobbar så. Och vad var frågan? Nu tappar jag bort mig.
Nej, men det var det här, just det här i hur vi separerar liksom, kanske signalerar.
Och då kan man säga, då kan man ge sin signal innan där, att nu är det det här, så att hunden vet att okej, nu är det här, att jag ska vara stilla för att händerna ska försvinna. Och när vi jobbar med, som vanligt, med vår rena positiva förstärkning, så är det ju att om jag vill att händerna ska försvinna, så tar jag bort mitt huvud lite, så försvinner de. Att det är faktiskt en skillnad, att stoppbeteendena inte liksom funkar längre. Vi byter, man kan säga att man byter stoppbeteende. Att det blir att vara stilla istället för att
ja, det är väldigt bra och förtydligt sagt det där, att stoppbeteendet finns, men stoppbeteendet är ett annorlunda, det vill säga vara still i det här.
Var still, ja. Ja. Så kommer jag att sluta. Ja.
Och på det sättet, liksom, som vi sa här tidigare, så får hunden kontroll, för dess beteende har betydelse.
Beteendet har betydelse, ja. Ja, absolut. Och där kan vara det svårt. Jag tycker det är svårt, det här att liksom, jag ska skifta i min hjärna också. Det är också en bra grej med att ha det på verbal signal, för att min hjärna måste också ställa om. Nu jobbar jag så här, liksom. Nu är det här tekniken jag använder istället. Så att mina händer gör som jag har tänkt lite grann. Det är inte helt enkelt att skifta.
Nej, men att separera de här två kontexterna och att signalera tvånget och förändringen och att börja på låg nivå oavsett om det är positiv eller negativ förstärkning blir viktiga delar i det här helt enkelt. Och att det här gör...
Och tänka på att använda lättnaden också, så att man inte tänker att nu är hunden stilla, så nu passar jag på att göra jättemycket. Tills dess att den inte pallar längre, utan ta då och släpp inemellan några gånger, för att du kommer ju kunna ta om liksom, taget. Eller kommer ju kunna starta om. Så det blir lätt att vi liksom, nu kastar jag mig över och så gör jag allting snabbt på en gång. Men det är kanske inte det som är det bästa för hunden, utan det kan vara bättre.
Det där tror jag är en fälla många faller i och som vi alla har fallit i.
Ja då, där har vi suttit. Ja.
Där har vi suttit och där hamnar vi säkert igen. Men det är ju därför också vi kan dela med oss av det här.
Så. Och då kan man också göra att man blandar, om man då har någonting så som man kör. Även på kliniken, att man jobbar med att man säger att nu har vi lättnaden, alltså den negativa förstärkningen. Och sen kanske nu tar vi bort och så pausar vi. Och så gör vi massa andra kula R+-grejer, fast liksom kanske flytta ner. Om man är på ett bord så kan man flytta ner på golvet och göra liksom andra skoja grejer och sen flytta tillbaka upp, så att man inte, så att inte bara, ska jag säga, hela besöket blir en enda stor jobba för att komma därifrån, utan vi kan också varva med annat.
Toppen. Så det här är ju liksom när vi måste någonting och när träningen inte är klar, och det kan göra de här sakerna som vi har pratat om här nu, gör ju dels att vi kan få till den behandlingen som vi måste få till, och det skyddar vår träning så att vi inte behöver börja om på ruta ett igen varje månad, för då tar vi oss ju ingenstans liksom.
Nej, och just det här att om vi använder liksom våran procedur som inte är färdig, och man känner att och hunden då skulle reagera starkt i den proceduren, och att man ändå liksom pushar på och kanske gör färdigt sticket eller någonting, då har man ju lite grann brutit överenskommelsen också, och man har inte, som man har med hunden kanske, att nu funkade inte mitt nej, eller att nu var det så väldigt för svårt, så att nu tänker jag inte göra om vad man nu än har lärt. Man har lärt den en rakt taget eller vad som helst, att de inte vill göra om det mer. För att nu är det beteendet så pass straffat och hela situationen så pass förgiftad att de inte gör om det. Sen kan ju många tänka att varför tränar jag då? Jag kommer aldrig komma i mål. Men grejen är att den träningen man gör, den hjälper ju liksom.
Så även om man inte använder proceduren man jobbar på, så hjälper den träningen till att göra hunden mer trygg?
Ja, för att du har ändå övat på en del av de här delarna som ingår liksom i det vi gör.
Det är en bra viktig del som du säger där, och det handlar ju om att jag ofta tränar, och det vet jag att du också gör, inte en linjär shaping-rutt, utan att man delar upp saker och ting i olika komponenter som man tränar separat. Så att liksom, hur det låter är en sak, hur det ser ut en annan och liksom allting sånt. Va? Så att varje liten komponent vi kan öva på, om det är liksom jag håller i nackskinnet eller vad det nu kan vara, är värt att göra.
Det är värt att göra, absolut. Ja. Att den typen av hantering har funnits i en positiv kontext, liksom, att djuret har lite, eller hunden då har lite grann, ska man säga, har vant sig, som man säger vid det, men den är desensitiserad, det där ordet som jag alltid fastnar på. Men att man har liksom övat på delarna, och har man då dessutom övat tillsammans med den här veterinären innan, så har ju också den veterinären blivit mindre läskig. Det finns lite utrymme, märker jag, på de hundarna jag jobbar med, att har vi haft en trevlig samvaro innan där vi kanske har tränat på den här trevliga proceduren, så är det liksom inte jag som blir förstörd för all framtid. Det är inte min närvaro som är det dåliga, som det kan bli annars om man bara liksom kommer och bara det enda som händer på kliniken är tvång. Då kommer liksom hela kliniken och hela platsen och personerna där kommer att färgas av det. Men har vi också gjort bra grejer där, så blir det liksom ett annat. Det blir själva den situationen där vi gör det här tvunget som kan bli obehagligt. Men resten kan vi fortsätta att hålla till någonting trevlig upplevelse.
Precis. Och ett tips kanske innan vi går vidare till nästa del är ju där att har man grannar, kompisar, besökare, passa på att träna lite grann med hunden så att vi kan generalisera andra personer runt i träningssituationen, så att det inte bara är hos dig på kliniken vi tränar det här, utan det är faktiskt flera personer. Och om det är någon som vill veta mer om det här med hur man kan råka förgifta och förstöra ett beteende och vad som är viktigt med det och vilka undvikande beteenden det skapar, så har vi ett helt avsnitt om förgiftade signaler. Så det kommer vi inte prata mer om idag här nu, men det är ju liksom en superviktig del, och det är därför det är så lätt att råka förstöra de här beteendena vi har investerat så dyrt i. Liksom.
Ja, absolut.
Så toppen. Den andra grejen då som vi ville prata om idag är ju det här med att bygga procedurer för förväntan och lite olika alternativ som vi har för det. Så äta när det händer är ju en av de grejerna. Vad är det och hur tänker du om det?
Det är ju att helt enkelt du får mat hela tiden, ungefär. Och det ska jag säga också, att den varianten är ofta den, har man en procedur som är nästan färdigtränad, så kan man ibland använda sig av att äta sig igenom. Det kan vara att man klarar sig på det för att man har en träning i botten, så att det man gör kommer inte vara riktigt så illa, och då kan man använda äta sig igenom. Och det är till exempel att man har en antingen har någon typ godis eller något i handen, eller har en lickematt med mat på och hunden står och slickar i sig medan man gör någonting. Och så äta igenom på sluren. Så det är ofta någon jag faller tillbaka till om man känner att jag är inte säker på att den här träningen är helt färdig. Vi kör det här då istället. Och då kan det vara en bra grej att man tänker på att när, om det nu är en vaccination man ska göra eller ett nålstick av något slag, att man tänker på att precis när sticket har börjat eller precis när det händer, då ökar vi på maten så att det blir mer. Liksom. Livet ska bli bättre. Så att man kan, om man har en tub i handen kan man trycka fram mera precis liksom efter att sticket har börjat. Eller att man langar fram en lickematt till med ännu godare mat på.
Har du någon känsla av lickematt versus snuffelmatta i den här proceduren som vi pratar om nu, för nackdelar?
Jag har inte provat så mycket snuffelmatta under vaccination eller så. Jag tänker att snuffelmatta kan vara kanske lite svårare. Jag tänker alltid lite grann på min timing i det som händer. För just i det ögonblicket när jag sticker, så kommer ju, om hunden inte är riktigt redo för det här och det här, så gör det gör ju ont. Liksom. Så risken är ju att det straffar något beteende som pågår just då. Och det är därför som jag ofta inte kör äta medan det händer på hundar som jag tror kommer reagera starkt på själva nålsticket. Då är det bättre att man förflyttar sig till mat sen. Liksom. Men för att ätandet kan bli ganska förstört, och att det finns mat och en veterinär närvarande samtidigt kan bli någonting som förvarnar för att nu kommer det hända något obehagligt. Så att det är lite grann på. Men där tänker jag att snuffelmattan kan vara lite svårare för mig. För mig som är sådär lite petig, inte för alla andra kanske, men för mig som är lite petig, så kan det vara svårare för mig att tajma. För jag vet inte riktigt hur jag ska tajma snuffelmattan. Ska jag sticka under nosandet och letandet? Ska jag sticka när hunden precis har hittat någonting? Eller under ätandet? Alltså var ska jag tajma in mitt stick? Så tänker jag att där har jag svårt med min tajming. För att det blir så svårt att tänka vad. Det bästa tajmingen hade ju varit precis innan hunden hittar något i sin snuffelmatta. Men den är ju lite svår att veta.
Ja, precis. Det går emot vad en snuffelmatta är. Liksom.
Ja,
oförutsägbar.
Ja, eller hur. Sen kan man väl tänka sig att det då blir väldigt oförutsägbart mitt stick. Men på ett sätt så är de ju kanske mer i förväntan där. Men jag själv personligen föredrar i så fall att hunden äter hela tiden. Och att man ökar på maten precis när sticket kommer. Alternativt att man har godis i handen som hunden kan nosa på. Och sen öppnar man handen precis när sticket kommer. Det kör jag ofta på valpar som inte kan någonting. Då är det liksom... Att vi har övat några gånger att jag tar i nackskinnet och då öppnar sig godishandeln. Och sen så gör vi samma grej när jag sticker, att nosa på handen med godis. Det här är ju inget så här omvänt lockande, utan här är det verkligen kör och försök få fram godiset som jag har i handen. Liksom. För att då, och så precis när jag har, precis när min nål går i, då öppnar sig handen. Där kommer partiet. Det är en enkel variant.
Så att ta i nackskinnet och släppa till mat eller leksak. Ta i nackskinnet mer och mer, släppa till mak till leksak, skulle vi kunna säga är ett alternativ till att äta när det händer, helt enkelt.
Ja, det är det. Och minskar väl lite grann risken att man förgiftar själva ätandet hos veterinären. För sådana patienter har jag haft att när veterinär och mat fanns tillsammans, då blev de jättespända. Då blev de beredda på att nu kommer det hända till vardag. Men just om det, jag var där och inte maten så var det lugnt.
Du hade blivit en förgiftad signal tillsammans med mat i kontexten.
Eller sagt att min närvaro och sen att maten kom fram, det var den förgiftade signalen.
Alltså, precis, tillsammans där kombinationen.
Ja, tillsammans kombinationen, ja.
Det är bra att du tog upp det, för det tror jag inte jag har pratat så mycket om i avsnittet om förgiftade signaler. Kanske jag har gjort det, men just det här att du var inte förgiftad, maten var inte förgiftad, men i kontexten på kliniken i kombination var det som gjorde det. Liksom. Så det är jättebra. Så att ta i nackskinn och släppa till mat eller leksak, det är ju liksom en belöningsprocedur som vi etablerar helt enkelt innan och som man kan träna på hemma innan. Är det alltid nacken man sticker för sedering eller kan man sticka på andra platser?
Det finns ju många varianter, höll på sig, men vanligast är väl att många vill sticka i muskel, vilket gör mer ont. Om man ska ge lugnande då, så sticker man ju oftast i muskel på framdel eller bakben. Sen vill man ju inte att de ska äta så jättemycket innan heller, innan man får lugnande då. Så att det är också en grej man får tänka på, vad man har att erbjuda för mat. Så att det inte är liksom mycket mat, utan något som man kan ge i liten mängd, liksom lite utspätt sådär. Sedering kan man ju sticka framben, bakben eller i nackskinnet som känns lite mindre. Oftast så, de flesta som försöker göra det snällt sticker ju i nackskinnet. Vaccinet sticker man ju oftast i nackskinnet. Det går ju väl egentligen att sätta under skinnet vad som helst. Men nackskinnet är ju, och lite längre bak på ryggen där, är ju det smidigaste, för där har de som löst skinn. Så att det är egentligen.
Okej, så vi har äta när det händer och vi har ta i nackskinnet och släppa till mat eller leksak. En annan sak som... i när det gäller procedurer för förväntan är ju att sikta mot mat. Ja, sikta mot mat. Vad är det vi pratar om nu? Det får du höra mer om i nästa avsnitt där Malin och jag fortsätter att prata om hur vi kan förbereda oss inför våra veterinärbesök. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.